Kära vänner, välkomna till kvällens undervisning. Vi är i första Korinthierbrevet och vi går in i kapitel 11. Och det här är ett sammanhang nu, ett nytt sammanhang som vi ska behandla. I det tidigare sammanhanget som var tre kapitel handlade om avgudadyrkan i förhållande till mat. Vi pratade om avgudaofferkött och sådana här saker. Det var tre kapitel med lite, vad ska vi säga, parenteser och associerande sammanhang som Paulus tar upp där. Nu kommer han in på ett sammanhang som handlar om hur man ska bete sig i församlingen. Och det är ju lite grann en koppling till det som sades i kapitlet tidigare här. Om man ser i slutet här så säger han att man allt vad ni, vare sig ni äter eller dricker eller vad helst annat ni gör, så gör det till allt till Guds ära. Bli inte för någon till en stötesten, varken för judar eller för greker eller för Guds församling. Var så som jag, som i alla stycken fogar mig efter alla och inte söker min egen nytta, utan de mångas för att de ska bli frälsta. Det var det sista sammanhanget här. Och så går han ju in sen i kapitel 11. Var mina efterföljare som jag är Messias. Han säger alltså, jag vill leva på ett välbehagligt sätt inför alla så mycket det går naturligtvis. Jag vill inte vara en stötesten. Jag vill att människor ska få bli hjälpta. Jag vill att de ska bli frälsta genom mitt sätt att vara och mitt sätt att bete mig. Så då säger han till de andra, ni ska göra likadant som jag. Följ det här exemplet som jag har. Och jag följer Messias. Han är mitt exempel. Jag är hans efterföljare och då kan ni ju vara mina efterföljare i den mån som jag är Messias efterföljare. Och så fortsätter han då och går in på det här med hur man ska bete sig i församlingen. Och det första han tar upp det är hur man ska ha sina, hur den huvudbonad man ska ha. Och alltså det fysiska utseendet, hur man ska klä sig och hur man ska bete sig i det offentliga sammanhanget i församlingen. Sen kommer han in på hur man ska äta och dricka tillsammans. Och sen kommer han in på hur man ska be och låta andens gåvor flöda i församlingen. Och allt det här i de här kapitel 11, 12, 13 och 14 har att göra med församlingsrelationen, alltså våra privata förhållningsregler, våra förhållningsregler, hur jag som privatperson ska förhålla mig till församlingen när vi samlas då. Och då säger han i vers 2 i kapitel 11, jag prisar er för det att ni i alla stycken har mig i minne och håller fast vid mina lärdomar så som de är er givna av mig. Det här är ett ord, lärdomar, i Svenska folkbibeln har översatt som undervisning. Men ordet i grekiskan skulle bättre översättas som traditioner. Det kanske man har undvikit i svenska översättningarna just därför att det kan betyda flera olika saker och då kan det vara missvisande hur man ska förstå det här ordet. I den ordagranna lite engelska översättningen står det that in all things you have remembered me and even as I delivered them to you. All things that you have hold fast the doctrines. I Young står det så här. Brethren, that I in all things ye remember me and according as I did deliver to you the deliverance ye keep. Deliverance. Alltså förmedlingen har de översatt här. Om du tittar på det grekiska ordet. Ordinances. Paradosis. Eller paradosis. Som betyder förmedling. Och det är alltså traditionella. Traditioner kan man översätta det med. Men då betyder det inte traditioner i hur man beter sig. Utan en tradition som man traderar. en överföring från generation till generation. En muntlig tradition här för han över till församlingen. Kan man säga att han etablerar en muntlig tradition i de messiastroende församlingarna som han grundar i bland hedningarna. Och då säger han att jag är jätteglad, jag prisar er för att ni håller fast vid de här muntliga traditionerna som jag för över till er. Att ni håller fast vid den undervisning som jag ger er. Det, med andra ord så, det jag ger er, det vill jag att ni ska föra vidare till andra och till nästa generationer. Och så vers 3 står det, jag vill att ni ska inse detta att Messias är en var mans huvud. Och att mannen är kvinnans huvud, och det här är alltså en gift kvinna, alltså i förhållandet i äktenskapet. Och att Gud är Messias huvud. Ordet huvud kan också tolkas på flera olika sätt. I det här fallet ser man att Paulus gör en jämförelse, och den måste vi utgå från när vi försöker förstå vad han menar här med ordet huvud. För det första, eller om vi börjar längst upp då kan vi säga, så ser vi att han utgår från Gud, Fadern som är den högste. Han är Messias huvud. Med andra ord, här är alltså ett förhållande mellan Gud och Messias som då beskrivs i att Gud är Messias huvud. Och på samma sätt då så liknar han det här förhållandet mellan Messias och mannen då i församlingen. Nu är vi inne i församlingen, i messianska församlingen, eller Messias församlingen. Där Messias är ett huvud för den gifte mannen i hans förhållande till sin hustru. Han är den som har auktoriteten, eller han har myndigheten. Han är den som står över mannen. Och då på samma sätt som Gud står över Messias och Messias står över mannen, så står mannen över sin hustru. Den slutsatsen måste vi dra när vi läser den här texten. För vi kan ju inte dra slutsatsen att huvud betyder någonting när det gäller förhållandet mellan Messias och mannen och Gud och Messias. Och någonting annat när det gäller förhållandet mellan man och kvinna, som en del, som jag skulle vilja kalla, påverkade av modernismens rörelse vill säga att här är inte frågan om att huvud skulle betyda att man har myndighet eller auktoritet eller står över, utan en utgångspunkt som då också kan förstås på grekiska, det här ordet. Men om man tittar på förhållandet mellan Gud och Messias, så lär man ju så att Yeshua säger att jag kan inte göra någonting av mig själv, jag står underordnad. Jag tjänar Gud och gör bara hans vilja och så vidare. Det här är ju väldigt, väldigt stark, en stark förhållande. Jag tror inte vi kan riktigt jämföra förhållandet mellan mannen och Messias med förhållandet mellan kvinnan och mannen. Varför? Jo, för att Messias är ju fullkomlig. Gud är fullkomlig, men mannen är inte fullkomlig. Och det är ju lätt för kvinnan att säga, ja, det är klart jag skulle underordna mig min man och göra allt vad han tycker och tänker om han vore som Messias. Det är ju lättare för Messias att underordna sig Gud, för man vet ju att vill Gud någonting så är det ju det som är rätt. Men min man kanske säger en sak som jag tycker är fel. Och då, varför ska jag underordna mig då? Så här kommer vi in i en konfliktsituation här. Det är ju lättare att säga att man ska underordna sig Messias i allt. Och precis som Messias har underordnat sig Gud i allt. Om det vore en fullkomlig ledare, så att säga, som i det här fallet Gud och Messias är fullkomliga ledare. Men hur ska kvinnan då förhålla sig? Ja, det här betyder ju inte att kvinnan ska alltså hustrun, frun, ska i allting göra vad mannen tycker är rätt och riktigt. För då blir det snett. För då, dels så förlorar hon sin uppgift i skapelsen. För hon är satt av Gud att vara en sådan som ser saker från ett annat håll, en annan synvinkel, och säger till mannen det hon ser, så att mannen kan få att de tillsammans kan få en mer komplett bild av situationen. Så om kvinnan inte uttrycker till sin make vad hon upplever och ser, så kan inte maken fungera i sin uppgift. Så där är det väldigt viktigt att kvinnan inte är tyst, inte känner att ja, det är min man som bestämmer allting, jag måste bara underhålla mig och vara tyst och inte bry mig om vad jag tycker och tänker. För då förlorar hon sin uppgift i sitt förhållande till sin make. Gud har skapat kvinnan på ett sådant sätt att hon har en naturlig förmåga att komplettera sin man och ge honom den information som han inte ser själv. Så på så sätt så är det inte riktigt samma förhållande mellan en man och en kvinna, eller en man och en hustru, som mellan maken, mellan mannen och Messias. Men ändå så finns det ett, vad ska vi kalla det, en auktoritetsförhållande här. Det är väldigt viktigt att förstå att ställning och auktoritet inte är samma sak som värde, utan det är frågan om vilken uppgift man har i ett förhållande. Så man kan inte säga att Paulus tar upp att den är mer värd och han står över den som är mindre värd och så vidare. Så det ligger inte alls i hans tankesätt här, utan här är frågan om ett förhållande. I det här fallet kan man också tänka sig ett huvud så som en beskyddare. Och den som ger, vad ska vi kalla det, den som står bakom och ger en uppbackning. Så i det här fallet då så är det Gud som står bakom Messias och ger honom makt och auktoritet och ett uppdrag och backar upp honom och stödjer honom. Och Messias är den som ger mannen i hemmet en uppbackning. Han står bakom hans uppgift i familjen och även beskyddar honom. Och på så sätt kan man säga att det är mannen som står bakom och backar upp sin hustru och beskyddar henne. Och mannen har en uppgift att beskydda sin hustru som är starkare än hustruns uppgift att beskydda mannen. En kvinna har ett starkare behov av att känna sig trygg och beskyddad och säker. Och mannen är skapad just att ge kvinnan, sin hustru, den trygghetskänsla som hon behöver för att må gott. Så i det här fallet så kan man också ta upp den här biten. Det är inte bara frågan om vem som bestämmer, utan det är frågan om vem som beskyddar och vem som stödjer och vem som hjälper i det här. Men det är en hierarkisk uppdelning i olika nivåer i funktionerna här. Gud står över Messias, Messias står över maken i hemmet och maken står över hustrun när det gäller ansvar och auktoritet och uppgiften att beskydda och stödja. Det ligger så ett större ansvar på de som står över. Var och en man som har sitt huvud betäckt när han beder eller profeterar vanärar sitt huvud. Det här måste vi titta lite närmare på, det ska vi göra den här dagen i det här studiet. Och så står det i vers 5, men var kvinna som beder eller profeterar med ohöljt huvud, hon vanärar sitt huvud. Ty det är då alldeles så som om hon hade sitt hår avrakat. Mannens huvud är ju Messias då. När han, som de har översett här, har sitt huvud betäckt när han ber eller profeterar, han vanärar sitt huvud, det vill säga Messias. Men kvinnan som beder eller profeterar, och det, nu talar vi alltså i offentliga sammanhang. En kvinna som beder eller profeterar i offentliga sammanhang med ohöljt huvud, hon vanära sitt huvud, det vill säga sin man. Om en kvinna inte vill hölja sig, så ska hon, kan hon lika väl låta skära av sig sitt hår, eller raka av sig sitt hår. Men eftersom det är en skam för en kvinna att låta skära av sig sitt hår, eller att låta raka av det, så måste hon hölja sig. Han talar som en gift kvinna här. Det är viktigt att lägga vikt vid det, att han talar om gifta kvinnor. För det är förhållande till mannen det har att göra med det som han undervisar. En man är inte pliktig att hölja sitt huvud eftersom han är Guds avbild och återspeglar hans härlighet. Då kvinnan däremot återspeglar mannens härlighet. Ty mannen är inte av kvinnan utan kvinnan av mannen. Inte heller skapades mannen för kvinnans skull utan kvinnan för mannens skull. Kom ihåg hur det var i början, Paulus, eller den evige säger, jag vill skapa en hjälp som han behöver, när han gjorde kvinnan. Så kvinnans skapelsen av kvinnan är speciellt med tanke på mannen. Kvinnan skapades för mannens skull. Mannen är ofullkomlig, han behöver hjälp, och därför skapades kvinnan för att komplettera, så att mannen kan fungera som man. Kvinnan är mer komplett än mannen i sig själv. Men kvinnan behöver också en man, naturligtvis. Och människosläktet behöver ju man och hustru för att kunna fortsätta få barn och så vidare. Om man inte gifter sig och får barn, så försvinner ju människan överhuvudtaget. Så att man och kvinna är för varandra. Men i skapelsen är det så att alltså själva mannens och kvinnans relation till varandra har att göra med att mannen har en huvuduppgift, men han klarar inte av det här själv, och därför skapade Gud kvinnan för att de tillsammans ska uträtta den här uppgiften vars ansvar i första hand ligger på mannens axlar. Så en kvinna fungerar bäst när hon relaterar till en man. Och en man fungerar bäst när han har en kvinna vid sin sida som kompletterar och de fungerar. Mannen och kvinnan tillsammans är satta att råda över allting. Jag ska inte gå in på alla detaljer här, men det finns mycket att lära sig av det här. Därför bör kvinnan, alltså det står att inte skapades mannen för kvinnans skull utan kvinnan för mannens skull. Mannen är alltså utgångspunkten för kvinnan. Därför bör kvinnan på sitt huvud ha en makt för änglarnas skull. Dock är det i Herren så att varken kvinnan är till utan mannen eller mannen utan kvinnan. Ty så som kvinnan är av mannen, så är också mannen genom kvinnan. Alltså med andra ord föds mannen av kvinnan. Men allt sammans är av Gud. Döm själva, höves det, är det lämpligt att en kvinna att ohöljd bedja till Gud i offentliga sammanhang? Passar det sig att en kvinna ber till Gud utan att ha något på huvudet, säger Svenska Folkbibeln? Lär inte själva naturen er att det länder en man till vanheder om han har långt hår? Det är en svår fråga. Men om någon har lust att strida om detta, så det står, det är en skam för man har långt hår i Svenska Folkbibeln. Men en ära, ska vi se om jag läser rätt nu. Det länder en kvinna till ära om hon har långt hår. Håret är ju henne givet som en slöja. Om nu likväl någon vill vara genstridig, alltså strids. Om någon har lust att strida om det här, så må han veta att vi för vår del inte har en sån sedvänja. En sådan sed, och inte heller någon av Guds församlingar. Detta bjuder jag er nu. Detta befaller jag er nu. Vi ska stanna där. För jag vill stanna vid den här tanken. För det är mycket, så mycket i detta avsnittet. Så vi ska ta bara det här avsnittet idag. Och så fortsätter vi nästa gång med resten av kapitlet. När det gäller att skyla sig. Skyla sin kropp. Och sitt huvud. Så ser man i skrifterna att Adam och Eva skapades fullkomliga och blev av med sin härlighet i syndafallet. Och därför så klädde de sig, eller Gud, ja, för först klädde de sig själva, för de var nakna. De upplevde nakenheten utav avsaknaden av Guds härlighet. Och sen så klädde Gud dem med skinnkläder för att de inte skulle vara nakna. Så att vara naken har att göra med synd, det har att göra med skam, det har att göra med skamkänslor och så vidare. Så att skyla sig, det är någonting positivt i skrifterna. Att exponera sin nakna kropp offentligt, det är en skam både för man och för en kvinna. Och när en människa är skadad i sin uppfattning om sig själv och sin kropp, så kan det här rubbas. Men liksom själva grundprincipen är att en människa ska ha kläder på sig för att skyla sin nakenhet som hon fick när hon syndade. Skrifterna lär ju också att en människa utsätts för vissa onda andas påverkan har en benägenhet att klä av sig offentligt. Det talas om en man som var besatt i Lukas 8. Och han var naken. Och när han blev befriad från den här onda anden så klädde han sig. Och det är liksom resultatet av hans helande och befrielse. Avgudadyrkan och satansdyrkan är också ofta sammanknutna med nakenhet och otukt inför de här makterna. De avgudar som skriften nämner tillbads ofta genom att man urinerade eller släppte sin avföring inför de här bildstoderna. Offentlig nakenhet i skriften sammanfattas alltså med synd och skam och avgudadyrkan och orena andas påverkan. Att skyla sig offentligt och att inte exponera sin kropp inför andra representerar däremot ett avskilt liv i respekt och diskretion. Syndare exponerar sin kropp offentligt medan rättfärdiga skyler sig inför offentligheten. Den rättfärdiga liknar på så sätt den evige själv som täcker sig bland annat i ett ljus som med en mantel enligt psalm 104, vers 2. Skrifterna lägger alltså vikt vid att skylla kroppen. Men hur är det då med att täcka huvudet? Naturligtvis så känns det inte på samma sätt skamligt att visa sitt huvud offentligt som att visa upp andra mer intima kroppsdelar. När en man ser en kvinnas hår hänga löst kan det dock i vissa fall skapa onödiga frestelser. Men huvudanledningen till att skrifterna talar om att skyla sitt huvud är inte för att undvika frestelser. När det är kallt eller när man utsätts för starkt solsken behöver man skydda huvudet så att man inte blir skadad. Men det är inte heller anledningen till att skrifterna talar om vikten av huvudbonad. Är det då för att pryda människan så att hon blir vacker? Nej, det är inte i första hand det som är anledningen till att skrifterna talar om att skyla huvudet. Ibland talas det om det. Men det finns en annan, viktigare anledning till varför män och kvinnor har huvudbonader i skrifterna. Vad är det för anledning? Jo, det är för att en huvudbonad är ett tecken. Kom ihåg det ordet, tecken. En huvudbonad är ett tecken som talar om något. Det ger ett budskap till omgivningen. Det är ett budskap som talar både uppåt mot himlen och utåt till andra människor. När Moshe var i öknen och gick med sin svärfar Jetros får, så uppenbarade sig en ängel för honom i den brinnande busken. Och då blev han uppmanad att ta av sig skorna från sina fötter, eftersom platsen där han stod var avskild eller helig. Och han var ju i öknen, och i ett ökenklimat så måste man täcka både kroppen och huvudet ordentligt för att inte skadas av solens strålar och ökenvindarnas blåst. Vi bor i öknen och det här blåser det, speciellt på eftermiddagen, blåser ganska starkt och det kan vara väldigt obehagligt att vara ute i blåsten, speciellt när det är stark blåst. För då går det in i ögonen, sanden kommer in i ögonen, det är ett väldigt, väldigt fint damm som är mindre än sand som täcker allting, både husväggar och bilar och allting blir, får sand eller damm, ökendamm på sig. Och det här för att skydda sig från att andas in för mycket och få i ögonen, så kan man till och med täcka, om man nu bor i öknen som många har gjort. Det är alltså inte haft mot de här moderna boformerna som vi har idag med hus och allt som är helt annorlunda. På Abrahams tid och Mose tid, då hade man ju, var man ju utsatt för öknens klimat på ett helt annat sätt än idag. Då behöver man också täcka sitt ansikte, sina ögon ibland, för att skydda sig från det som den miljön som var. Och helt klart så hade Moshe Rabbeinu, alltså Mose, när han gick med fåren och vallade dem under flera dagar, han gick ju bortom öknen som det står skrivet, alltså var en lång, han var ute länge, så hade han ju ett skydd på huvudet, helt klart. Så har man i öknen. Det är viktigt att täcka huvudet i öknen. De beduiner som vallar får och getter i södra Israel, precis i området där vi bor här, de har alltid huvudet täckt. Det innebär att vi måste dra den logiska slutsatsen att Moshe hade sitt huvud mer eller mindre täckt när han såg den brinnande busken. Om nu ett avtäckt huvud skulle vara ett tecken på respekt inför den evige och andra myndigheter, så tycker man att den eviges ängel skulle ha befallt honom att ta av sig sin huvudbonad. Men det gjorde han ju inte. Istället befallde han honom att ta av sig sina skor, vilket i detta fall var ett tecken på underdånighet och total lydnad. Ta av dig skorna från dina fötter, för platsen där du står är helig. Han säger inte ta av dig din huvudbonad. Ta av dig från huvudet. Det är en skam för dig att ha någonting på huvudet när du är inför Gud. Han säger ingenting om det. Slavar och krigsfångar fick i de forna österländernas kulturer ofta gå barfota, så att de inte skulle kunna rymma så lätt. När nu Moshe behöll sin huvudbonad, så ansågs det alltså inte på något sätt som någon brist på respekt, snarare tvärtom. När den evige sedan uppenbarade sig för Moshe som Abrahams gud, Itzhaks gud och Jakobs gud, så täcker han även över sitt ansikte av fruktan för att se på Gud, enligt andra Mosebok 3 och 6. Vi ser alltså att täcka sig, det är en form av tillbedjan, en form av vördnad, en form av att visa respekt. När profeten Eliahu flydde från den fruktansvärda drottningen Izebel eller Isabel och kom till det berget där den evige hade gett Toran från himlen till Israels folk, så fick han i en stilla susning möta den eviges ljuvliga närvaro vid ingången av en grotta. Och hans omedelbara reaktion var att täcka för sitt ansikte med sin mantel, som det står i första kungaboken 19 och 13. När Elia hörde detta skylde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom som sa: vad vill du här, Eliahu? De brinnande varelser, himmelska varelser som ständigt tjänstgör vid den evige tron, använder fyra av sina sex vingar till att täcka sig med och två till att flyga med. Det ser man i Jesaja 6. Två tredjedelar av sin förmåga använder dem alltså till att skylla sig inför den eviges närvaro i respekt och värdnad. Två vingar använder dem till att täcka sina ansikten och två vingar använder dem till för att täcka fötterna, som det står skrivet i Jesaja 6. Och den här ordet fötter, det kan vara benen, hela nedre delen av kroppen som har täckt dem med sina två av sina vingar. När man upplever en stark himmelsk närvaro i bön, eller man är i lovsång och inför Guds närvaro och upplever Herrens närvaro, så finns det en naturlig reaktion, i alla fall i mig, och jag tror att i många känner man samma sak, att man vill gömma sitt ansikte i händerna eller i något plagg och ibland falla ner på sitt ansikte inför den eviges närvaro. Det här är en naturlig reaktion av respekt hos de skapade varelserna inför sin skapelse. Det ligger alltså närmare till hans att skyla sig och täcka över sitt ansikte och andra delar av huvudet när man visar underdånighet än att man tar av sig något som man har på huvudet. En huvudbonad kan alltså ge ett budskap om respekt och underordnande både uppåt mot himlen och utåt mot människorna. När det nu gäller kvinnans huvudbonad så förekommer samma princip som för mannen. Att det är ett tecken på underordnande inför överheten. Traditionellt sett så har den ogifta kvinnan inte behövt täcka sig på samma sätt som den gifta. Däremot så täcker ogifta kvinnor sig i samband med sitt bröllop enligt Höga visan 4, 1 och 3. Lea var täckt under sitt bröllop så att Jakob inte ens kunde se att han gifte sig med henne. I Första Mosebok 29 blev han lurad. Rivka, alltså Rebecka, täckte sig när hon för första gången fick se sin blivande man Yitzhak. Hon satt ju på kamelen och kom till Yitzhak. Han var ute på fältet och bad, och när hon såg honom så täckte hon sig. Första Mosebok 24:65. Men den ogifta kvinnan har traditionellt sett inte varit pliktig att skyla sig som den gifta kvinnan. I de semitiska kulturerna och även andra kulturer var alltså det traditionella tecknet på att en kvinna var gift att hon bar någon form av huvudbonad. Och jag har den här boken, The Jewish Annotated New Testament från Oxford Press. Den har mycket forskning bakom den här kommentaren från Oxford. Och den säger att romerska kvinnor täckte sina huvud offentligt utom när de hade sorg, när det var bröllop eller speciella högtider. Som ett tecken på diskrethet, eller diskretion tror jag man ska säga på svenska. Och för att visa sin respektfulla status och som ett beskydd mot att bli uppvaktad, kan man översätta här. Att täcka sig då var alltså normalt för det var normalt alltså enligt normerna för gifta kvinnor i judisk kultur också. Och så finns det en massa citat som visar det. Att avtäcka eller raka en kvinnas huvud var en form av skam, utskämmande eller straff eller sorg under biblisk och senare kultur. Och så ett antal citat. Paulus rekommenderar de normala sederna som fanns, både judiska och romerska sociala attityder. Så att inte bara judiska kvinnor täckte sina huvuden och täcker sina huvuden. De judiska kvinnorna idag som är gudfruktiga, som är gifta, de täcker sina huvuden på något sätt. Det är allt ifrån att inte visa ett enda hårstrå till att man kan göra 4 centimeter antingen på framsidan eller baksidan och visa en del av håret. En del har en sjal som täcker, som man visar mer av håret. Det finns också andra som har en typ av peruk där man har första delen av håret är sitt eget hår och sen har man ett band över huvudet och sen är det resten av håret en peruk som täcker resten av håret. Det finns lite olika varianter i den kultur som finns i Israel idag. Sen är de kvinnor som inte är gudfruktiga och inte är praktiserande, de har sitt huvud. De gifta kvinnorna täcker inte sitt huvud, eller har ingenting på sitt huvud. Men det är alltså de som inte följer den normala traditionella praxisen bland judiska kvinnor. Det var alltså så även på romarnas tid att gifta kvinnor täckte sig som ett tecken på att hon var gift. Och så har det varit i Sverige också. Väldigt lång tid. I judisk kultur så var det finns en lagstiftning i Mishnah som säger att en man, om han skiljer sig från sin hustru bara för att hon, eller på grund av att hon har inte täckt sitt huvud offentligen utanför huset, så är han inte pliktig att ge henne någon ekonomisk ersättning, vilket är ett tvång för en judisk man om man skiljer sig från sin hustru. Enligt ketuvan i äktenskapskontraktet så finns det en paragraf som säger att om jag vill skilja mig från dig så måste jag betala dig så här och så här mycket pengar. Men om hon går utanför och visar sig med avtäckt huvud offentligen så är han inte pliktig att betala den här ersättningen till sin hustru om man skiljer sig från henne. Fram till slutet av 1800-talet så var det i det svenska samhället också tradition, och jag tror också i Norge och i hela Norden, att den gifta kvinnan täckte sitt huvud. Hon visade aldrig sitt hår för offentligheten. Kanske en del av håret men inte hela håret. När kvinnorna var ogifta använde de sitt hår till att locka männen så att de kunde bli gifta. Men när de väl gift sig var det inte längre tillåtet för dem att visa sitt hår för andra. Så är en svensk och nordisk kultur under många hundra år. Kanske tusentals år. I det svenska samhället hade en gift kvinna alltid sitt hår uppsatt och täckt fram till bara för 100 år sedan. Dessa regler går mycket långt tillbaka i tiden och syns även i 4 Mosebok 5:18. Där det talas om hur en kvinnas huvud blir lössläppt av prästen när hon misstänkt för otrohet. Underförstått betyder det att prästen både tar av henne huvudbonaden och löser upp hennes håruppsättning så att håret hänger fritt. Detta var en skam för henne. Både i den bibliska kulturen och under tusentals år i den svenska kulturen har alltså gifta kvinnor alltid en huvudbonad som ett tecken på att hon var gift. Det är bara under de 100 sista åren som denna sed luckrats upp i den utveckling som skett i ett samhälle som mer och mer går mot sin upplösning på grund av normlöshet. Hur ska vi då ställa oss inför det här? Ska vi fortsätta att följa den sed som skapats i det normlösa samhället? Eller ska vi gå tillbaka till de urgamla stigarna som skrifterna lär oss? När vi nu når fram till upprättelsens tider som vi är i, så uppmanas vi ju att stanna upp i vägskälen och spana efter de urgamla vägarna och vandra på den goda vägen. Och frågan är om det inte är dags att återupprätta den här bibliska seden. Man får ro för sin själ när man frågar efter de gamla stigarna. Står det i profeten Jeremia 6:16. I första Korinthierbrevet, vi ska gå tillbaka till första Korinthierbrevet som nu håller på att studera. Där finns en vers i vers 4 här. Som vi ska titta lite närmare på. Om en man ber eller profeterar med något på huvudet, vanärar han sitt huvud, står det i Svenska folkbibeln. I 1917 står det: var och en man som har sitt huvud betäckt när han beder eller profeterar, han vanärar sitt huvud. Det här är ju en märklig text, om vi nu har sett genom skrifterna att man täcker sig inför Guds närvaro. Varför skulle det då vara en vanära att man vanärar Messias som man om man täcker sitt huvud? Det stämmer inte riktigt det Paulus skriver om man jämför med resten av skrifternas undervisning. Man kan bara gå till templet och se att de hade täckt sina huvuden där. Överste prästen och alla präster i templet måste täcka sitt huvud för att tjänstgöra inför Gud. Så varför så säger Paulus då, och varför skulle nu Paulus säga att man vanärar sitt huvud, Messias, om man som man ber eller profeterar med någonting på huvudet som det är översatt i Svenska folkbibeln? Något på huvudet. Vi måste undanröja det här missförståndet. Den här översättningen har varit tongivande i den kristna förståelsen av texten. Och jag har gått igenom 25 olika kristna översättningar och lagt märke till att alla utom två säger att en man vanhedrar sitt huvud genom att täcka huvudet eller att ha något på huvudet när han ber eller profeterar. Men det är inte så Paulus skrev. Det står inte så i den grekiska texten. Paulus kan ju inte lära oss motsatsen mot vad Mose har lärt oss. Gud har sagt i sitt ord. Och det som hela skriften vittnar om en sak. Paulus kan ju inte gå emot det. Då vore han ju en revolutionär och en falsk lärare. Han kan inte gå emot skrifterna. Det måste finnas en enhet i skrifternas undervisning om det här. Det finns ett samstämmigt vittnesbörd i skrifternas lära. Så man kan inte plocka ut den här versen och göra en lära utav det, för då blir det helt fel. Man måste gå till hela skriften och försöka säga att skrift förklarar skrift. Det finns en engelsk kristen översättning som ger en annan variant av hur man ska förstå de här orden. The Literal Translation of the Holy Bible. Den ordagranna översättningen av den heliga bibeln har översatts vers 4 på det här sättet: every man praying or prophesying having anything down over his head shames his head. Varje man som ber eller profeterar med något som hänger ner över sitt huvud skämmer ut sitt huvud. Det huvud som blir utskämd är alltså inte ens eget huvud, utan det är alltså Messias som vi har nämnt om tidigare, som vi ser i verserna tidigare. Lägg märke till att den här översättningen som har namnet om sig att vara ordagrann, The Literal Translation, inte säger att det är en skam för en mans huvud att ha något på huvudet som den svenska folkbibeln säger. Den säger att det är en skam för en mans huvud att ha något hängande ner över huvudet när han ber eller profeterar offentligen. Underförstått, vi talar alltså om offentlig mötesform här nu. Låt oss se hur två engelska messianska versioner har översatt den här versen. Vi börjar med Messianic Renewed Covenant, förnyade messianska förbundet, som lyder så här: Every man praying and prophesying, having anything down over his head, shames his head. Precis samma översättning som the literal translation of the Holy Bible, som vi läste tidigare. En annan messiansk översättning, The Complete Jewish Bible, ger den här varianten. Every man who prays or prophesies wearing something down over his head brings shame over his head. Var man som ber eller profeterar och har på sig något som hänger ner över sitt huvud drar skam över sitt huvud. En annan engelsk översättning, Hebraic Root Version, som utgår från den arameiska texten, skriver så här: Every man who prays or prophesies while his head is veiled dishonors his head. Var man som ber eller profeterar när hans huvud är beslöjat vanhedrar sitt huvud. Denna version har en liten kommentar till ordet veiled som lyder beslöjat. Genomgående i denna sektion finns i arameiskan olika former av kassa, täckt, dold, gömd, hemlig, beslöjad. På engelska då har jag översatt. I den grekiska texten förekommer prepositionen kata, som har olika betydelser. Enligt studiebibeln betyder det ner, nedför, utför, emot, när det står med ett genitiv. Och det grekiska ordet för huvud, kefale, eller kefale, som står som genitiv i denna vers, vilket då skulle ge den ordagranna betydelsen ner över sitt huvud. Ner över sitt huvud. Den messianske juden Dr. David H. Stern, som står bakom översättningen The Complete Jewish Bible, som jag har citerat flera gånger tidigare under de här studierna. Det ser ut så här. The Jewish New Testament Commentary. Han skriver, och jag har översatt det till svenska, har på sig något som hänger ner över sitt huvud. Detta är en ordagrann översättning. Var man som har på sig något som hänger ner över sitt huvud. Lägg märke till alltså att det inte alls frågan att ha något på huvudet, utan ha något som hänger ner över huvudet. Det är en ordagrann översättning. Och den används här för att visa att Shaul talar om att bära en slöja, inte en hatt. Den vanliga översättningen med sitt huvud betäckt fördunklar detta faktum. Och som ett resultat av detta har en stridsfråga uppstått inom den messianska judendomen som aldrig borde ha uppstått överhuvudtaget. Nämligen frågan om det är passande för en messiansk judisk man att bära kippa. En sån här som ni ser här som jag har på mig. Kalott eller jiddisch jarmulke, som det heter på jiddisch. Under offentliga gudstjänster självklart är det passande, eftersom motståndet mot det enbart baserat på en felaktig översättning av denna vers. David Stern skriver vidare: när en jude ber sina böner i synagogan kan han ibland sätta sin talit, alltså bönemantel, på huvudet. Det gör han för att skapa avskildhet och intimitet mellan sig själv och Gud, och detta gör således att hans tillstånd skiljer sig från den offentliga bönen eller profeterandet som Shaul skriver om. En sak är att skylla sig själv, men en man, alltså en judisk man, det är förbjudet att hänga ner talitten över ansiktet. Man får bara ha den över huvudet och i axlarna ner, det är som en mantel då man täcker sig. Och det är frågan om att vara intim, ha en intim gemenskap med Herren. I andra Samuelsboken 15:30-31 berättas om kung David som tillsammans med folket flydde från Absalom, hans upproriska son. Och han gick barfota gråtande upp för Olivbergets brant. Han lämnade Jerusalem och gick upp där. Med sitt huvud övertäckt, vilket i detta fall var ett tecken på djup sorg och skam. Allt folket hade också tänkt över sina huvuden. När kung David då fick reda på att en av hans bästa rådgivare, Achitofel, hade sammansvurit sig med Absalom, så bad han till den eviga att dennes råd skulle bli till dårskap. Och den evige lyssnade på hans bön och gjorde Achitofels råd till intet, så att skammen kunde vändas i seger. Om David, kung David, nu skulle skämma ut sin överhet, sitt huvud i himlen, genom att be offentligen med övertäckt huvud, då skulle inte den evige ha lyssnat till honom som han gjorde. Ansåg David att han vanärade den evige genom att be inför folket med övertäckt huvud? Tydligen inte. Skrift kan inte stå emot skrift. Det innebär alltså att vi måste tolka Paulus undervisning i 1 Korintierbrevet 11 med utgångspunkt från den uppenbarelse som redan getts om detta ämne. Kung David, som var en man efter den eviges hjärta, drog sig inte för att be offentligt med sitt huvud övertäckt. Inte heller prästerna och leviterna i templet, som var beordrade att bära huvudbonad under sitt offer och lovsångstjänst. De vanhedrade inte den evige genom att be offentligt med en del av huvudet täckt. När Paulus undervisade om den andliga striden som den troende står i, uppmanar han oss att ta på oss frälsningens hjälm när vi ber, Efesierbrevet 6:10-18. Det innebär alltså att man bör ha på sig något på huvudet när man går in i andlig strid i bönen. Det här är ju ett bildspråk som talar om andliga sanningar. Det är dock viktigt att förstå att det som finns i andevärlden påverkar den fysiska världen. Och vi bör sträva efter att i den fysiska världen samarbeta med den himmelska världen för att återspegla det som finns i den. Som vi också ber i bönen, låt din vilja ske som det sker i himlen, så och på jorden. Om vi nu uppmanas att ta på oss något på huvudet när vi går in i den andliga striden i den osynliga världen, skulle vi då handla på ett totalt motsatt sätt genom att ta av oss det vi har på huvudet i den fysiska världen? Skulle vi då inte skapa obalans och ge ett budskap i den fysiska världen som inte stämmer med den andliga verkligheten? Om vi sammanställer de olika skriftsammanhangen och ser denna gemensamma linje som finns när det gäller detta ämne, så måste det resultera i att vi inte kan förstå Paulus ord i 1 Korintierbrevet 11 på det sätt som traditionell kristen undervisning lär, att mannen inte får be eller profetera med något på huvudet för att inte vanhedra Messias sitt huvud. Vad betyder då det som Paulus skrev? Eftersom vi redan sett på det grekiska ord som används och jämfört med flera olika alternativ i bibelöversättningar, kan vi förstå det i att det i 1 Korintierbrevet 11:4 är frågan om att mannen inte har rätt att ha något hängande ner för sitt huvud när han ber eller profeterar offentligt. Detta något kan vi då inte tolka som ett förbud mot att använda hatt, keps eller kippa under offentlig bön, utan ett kvinnligt plagg, en sjal eller en slöja, vilket är förbjudet enligt Toran. Det fanns både homosexuella och prostituerade överallt i staden Korint, som var känd för sin sexuella lössläppthet med tempelprostitution till avgudarna. Av stadens 20 000 invånare var 1000 homosexuella, bisexuella och lesbiska prostituerade. I fruktbarhetsgudinnans tempeltjänst var det speciellt sed att man klädde sig i det motsatta könets kläder. Det var alltså vanligt i Korint att män klädde sig i kvinnokläder och utövade manlig prostitution, vilket även Paulus nämner om tidigare i brevet i 1 Korintierbrevet 6, vers 9 och 11. När vi då ser i vilken miljö det här skrevs, så kan vi förstå varför aposteln förbjuder männen att använda sig av något som liknar en kvinnas sjal eller slöja på sitt huvud när han ber eller profeterar. Det drar vanheder över mannens huvud som är Messias, och en styggelse för den evige, som det också står skrivet i 5 Mosebok 22:5. En kvinna ska inte bära manskläder Och en man ska inte klä på sig kvinnoplagg, ty var och en som gör så är avskyvärd för Herren, din Gud. Trots att mannens huvudbonad anses som ett medel att visa respekt och underordninghet inför överheten och speciellt inför himlen, så finns det i Toran inget bud för männen i allmänhet att ha något på huvudet, inte ens när de går in i den eviges hus. Prästerna och leviterna var dock beordrade genom Toran att täcka sina huvuden under tempeltjänsten, vilket även applicerades på resten av Israels barn när de kom med sina offer till den eviges hus. Och i den här boken som jag citerade tidigare, The Jewish Annotated New Testament, skriver man om de romerska prästerna. De romerska och judiska präster täckte traditionellt sett sina huvuden när de var i den gudomliga närvaron. Och så ett antal citat som visar det. Men icke-präster täckte inte sina huvuden när de såg på i det här fallet romerska offer då. Vanliga romare täckte inte sina huvuden. Det var prästerna i de romerska avgudatemplerna som täckte sina huvuden. Och även i templet i Jerusalem så täckte prästerna sina huvuden när de tjänstgjorde. Och att när Paulus då säger att män får be och profetera utan att täcka sitt huvud, så talar han ju om allmänna män då som inte är präster i det här fallet, va? Det fanns en sed om Israel som har respekterats under tusentals år, att en kvinnan ska täcka sitt huvud offentligt. Seder blir med tiden lagar i den judiska traditionen. Därför så kan man på flera ställen i Talmud läsa att en gift kvinna är pliktig att täcka sitt hår inför främlingar och på offentliga platser. I Ketuvot 72a. Och andra texter. När Paulus avslutar sin undervisning i detta ämne i 1 Korintherbrevet 11 säger han att om någon vill vara stridslysten när det gäller detta, så bör den personen veta att vi inte har någon sådan sed och inte heller någon av Guds församlingar. Om det nu inte finns tillräckligt med stöd i Torans bud när det gäller detta ämne, och om inte heller Paulus argument från skapelsen respekteras, så hänvisar han till sist till den sed som är allmänt gällande. Det skulle så tysta ner dem som har lust att strida om det här. Det gamla uttrycket "ta seden dit du kommer" är gångbart också när det gäller detta ämne. I den biblisk-judiska kulturen har man alltid haft som sed att den kvinnan som är gift ska täcka sitt hår offentligen som ett tecken på att hon står under sin mans auktoritet och beskydd. Den undervisning som Paulus ger till församlingen i Korint lär oss att den som utifrån blivit inympad i Israels folk bör ta seden dit han kommer. Dit han kommit. Och när det gäller mannens huvudbonad då, så har den judiska seden vid vissa tider och på vissa platser inte varit så strikt som för kvinnan. I Talmud, Shabbat 156b, kan man läsa om hur en blivande rabbins mamma inte lät sin son gå barhuvad för att visa att Israels folk inte står under planeternas påverkan. Astrologerna hade nämligen sagt till henne att hennes son skulle bli en tjuv. Hon sa därför till honom: täck ditt huvud så att fruktan för himlen må vara över dig och be om barmhärtighet. Det är intressant att lägga märke till att den här kvinnan ansåg att det var ett sätt att visa fruktan för den evige att ha något på huvudet. Detta är ett genomgående tänkande detta inom judendomen. Den som täcker sitt huvud visar respekt. Därför är det väldigt viktigt, det är väldigt många judiska män under årtusendets lopp som har täckt sina huvuden och även ansikten som ett tecken på fruktan för himlen, speciellt under bön och djupa studier. För skriftlärda män ansåg detta som en nödvändighet enligt Kiddushin 8a. För olärda kunde det dock ibland anses som högfärd eftersom de då jämställde sig med de lärda, Kiddushin 29b. På gamla artistiska bilder från Egypten och Babylon samt i synagogan i Dura Europos i södra östra Syrien från 200-talet så kan man finna avbilder av israeliter och senare även judar utan huvudbonar. I Talmud kan man läsa i Nedarim 30b: män täcker ibland sina huvuden och ibland inte. Men kvinnors hår är alltid täckt och barn är alltid barhuvade. Seden i det babyloniska samhället var också att använda huvudbonad som ett sätt att visa respekt och även som ett tecken på att man stod i överhetens tjänst. Därför anser somliga att den judiska seden att täcka huvudet är något som kommer från Babylon och som judarna tagit med sig därifrån. Frågan står då kvar om det var en sed som judarna började efterfölja i Babylon eller om de redan hade den sedan innan de kom till den babyloniska fångenskapen. I Hesekiel 24:17 och vers 23 kan man läsa om att var och en av de judiska männen som använde sig av huvudbindel redan innan den babyloniska fångenskapen började. Var en av de judiska männen använde huvudbindel redan innan den babyloniska fångenskapen började. Där verkade det också som att det mer var frågan om ett tecken på prydnad än ett tecken på respekt i den texten i Hesekiel där. Under det andra templets tid, och det var ju tiden när Yeshua var här, så levde de judiska männen i Israels land under, de levde inte under samma strikta sed att använda huvudbonad under bönen som de babyloniska judarna som utgjorde majoriteten. I Israels land var det tillåtet även under bönen och den prästliga välsignelsen och i synagogan att inte täcka sitt huvud. Den är citat i Jewish Encyclopedia. Denna sed följdes av vissa rabbinska auktoriteter i Spanien och Frankrike under medeltiden. Och det berättas att några av dem bad utan att täcka sina huvuden. De askenasiska rabbinerna, det var ju längre norrut då i Tyskland och Ukraina och Polen och Ryssland och de här länderna, askenasiska områdena. De var däremot mer strikta i frågan och följde seden hos de babyloniska lärda att använda huvudbonad som ett tecken för fruktan för himlen. Från 1200-talet och framåt blev det emellertid även vanligt att de sefardiska judarna täckte sitt huvud inför den evige. Och när Josef Karo skrev ner de judiska lagarna i boken Shulchan Aruch på 1500-talet så blev det en allmän vedertagen regel för alla män att bära något på huvudet i respekt för den evige. Hur var det då under Yeshuas tid? Hade mästaren något på huvudet? Enligt Alfred Edelstein från boken Jesus the Messiah sidan 426-431 så var det under det andra templets tid ett tecken på brist på respekt att gå utomhus eller att gå förbi en person barhuvad. Och nu ska jag citera från hans bok här. Den vanliga huvudbonaden, sudar, var ett tygstycke som virades till en turban. En enkel typ av hatt användes också, antingen av ett lätt material eller av filt. Sudaren lindades av rabbinerna på ett speciellt sätt för att skilja dem från andra. Hans, alltså Jeshuas, huvudbonad var troligen en sudar som lindats till en typ av turban eller möjligen en maforet som verkar ha tjänat till att täcka huvudet och som gick ner över nacke och axlar. Och det är också intressant. När det går ner här över nacken så är det ett sätt att skydda också nacken från solens starka strålar här i det här området i Israel. Låt oss nu gå tillbaka till första Korinthierbrevet 11, 6 och 7 som svenska folkbibeln översatt på följande sätt. Ty om en kvinna inte har något på huvudet bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam för en kvinna att låta klippa håret eller raka av det så bör hon ha något på huvudet. En man bör inte ha något på huvudet eftersom han är Guds avbild och ära och kvinnan är mannens ära. Ordalydelsen ha något på huvudet är mer en tolkning än en översättning. 1917 års översättning använder ordet hölja sitt huvud. I grekiskan står det kata kalupto som betyder täcka helt, beslöja, övertäcka, gömma. Ordet är sammansatt av kata som vi såg tidigare och som betyder ner, nerför, enligt med mera. Och kalupto som betyder täcka, skyla, gömma. Enligt studiebibeln, band 5, sidan 546, nummer 2301, har prepositionen kata ofta betydelsen ned i sammanställningar med verb, vilket är i detta fall. Ofta innebär prepositionen också ett förstärkande av verbet. Ordet kata kalupto förekommer bara i dessa två verser i den grekiska översättningen, eller den grekiska texten här som Paulus har i första Korinthierbrevet. Inte på något annat ställe. Det kortare ordet kalupto används däremot 8 gånger i den grekiska texten. Complete Jewish Bible översätter verserna 6 och 7 på det här sättet. Jag tar min översättning för att korta av tiden lite grann. För om en kvinna inte är beslöjad, låt henne också kortklippa sitt hår. Men om det är skamligt för en kvinna att ha håret kortklippt eller avrakat, låt henne då beslöja sig. För en man ska absolut inte ha sitt huvud beslöjat, för han är Guds avbild och ära och kvinnan är mannens ära. Den engelska översättningen av den arameiska texten Hebraic Root Version översätter på ett liknande sätt. American Standard Version 1901 och Revised Version använder också ordet veiled, beslöjad. Messianic Renewed Covenant översätter kata kalupto till veiled down, nedbeslöjad. Det verkar som att de prostituerade tempeltärnorna i Korint betjänade sina avgudar med sina huvuden helt avrakade. Det är en skam för kvinnan att se ut som en avgudadyrkande sköka. Sammanfattningsvis kan vi då säga att Paulus inte förbjuder en man att ha något på huvudet när han ber eller profeterar i mötena. Men han förbjuder honom att använda sig av ett kvinnligt plagg på huvudet som hänger ner över huvudet eller ansiktet. Vilket var vanligt i den kulturella miljö som församlingen i Korint befann sig i. Den gifta kvinnan däremot är pliktig att ha ett tecken på att hon står under sin mans auktoritet och beskydd, som vers 10 säger. Därför ska kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. En huvudbonad innebär att hon har en makt på huvudet för änglarnas skull. Makten betyder att Hon har rätt att be eller profetera i församlingen eftersom hon står i ett underordnat förhållande till sin make. De änglar som här nämns kan betyda två olika saker. Ordet ängel, sändebud, kan både vara människor och himmelska varelser. Sändebuden, änglarna, som nämns i Uppenbarelsebokens tre första kapitel, betyder mänskliga församlingsledare. Synagogföreståndare kallades för sändebud, änglar. Ordet kan alltså stå för de stationära och de utsända ledarna och predikanterna som fanns i församlingen och som såg dessa kvinnor. Men personligen så tror jag snarare att det är frågan om himmelska varelser i det här sammanhanget. Det kan vara både den eviges änglar eller den ondes änglar som det talas om här. Om en kvinna tar av sig sitt tecken på att hon är gift och på så sätt i uppror frier sig från sin man, och så kommer hon utanför de ordningar som etablerats ifrån himlen och som nämns om i vers 3 i det här kapitlet, där det står att Gud är Messias huvud, Messias är mannens huvud och mannen är kvinnans huvud. Den kvinna som inte respekterar den här ordningen kommer att utsätta sig för fara i andevärlden. Speciellt om hon ber eller profeterar offentligt. De änglar som den evige har sänt ut att beskydda henne kan inte göra det, för hon har inte ställt sig under den allsmäktiges skugga. Då kan han inte ge sina änglar befallning om henne att bevara henne på alla hennes vägar. Hon har kommit ut på ett farligt område. Och då får de onda andarna rätt att påverka henne, för demonerna har rätt att verka där det finns uppror och olydnad. Den gifta kvinnan ska alltid på sitt huvud ha ett tecken som säger att hon är gift, alltså när hon är i offentliga sammanhang. Och att hon står i ett rätt förhållande till den ordning som den evige etablerat. Då är hon beskyddad, som det står skrivet i psalm 91, 1, 4, 9, 11, 12. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. En gift kvinna som täcker sig i respekt och fruktan för himlen får ett speciellt änglarbeskydd. En huvudbonad kan alltså vara ett tecken på underordnande och respekt. En huvudbonad kan också vara ett tecken på auktoritet att utföra sin tjänst. De som offrade i Saturnus tempel med avtäckta huvuden. Det var en liten grekiska seden, så gjorde man det, att man hade avtäckta huvuden. Men romarna täckte sina huvuden, prästerna, när de offrade. Grekerna offrade och tillbar sina gudar i deras tempel med avtäckta huvuden. Men det var strikt förbjudet för Israels barn att offra och tillbe den enda sanne guden med otäckta huvuden i templet i Jerusalem. Tredje Mosebok 10, 6, 21 och 10, alltså prästerna. Samma ord används i de här verserna som för den misstänkta kvinnan i fjärde Mosebok 5, 18. Det står att de har löst upp hennes hår. Och den nämns ju om det i tredje Mosebok 10 där. Att en präst får inte ha sitt hår löst när han tjänstgör, för han kan dö utav det. När offertjänsten instiftades under ökenvandringen blev alla präster beordrade att använda sig av huvudbonader i den avskilda tjänsten. Det hebreiska ord som används i andra Mosebok 28:40 om den vanliga prästens huvudbonad är migba'a, som betyder halvklotformig mössa, kapotthatt. Ordet kommer från giv'a, som betyder liten kulle. Det var alltså frågan om en huvudbonad mycket liknande de större kippor som idag används av judar som fruktar himlen. Lite större än den jag har här, som täckte mer av huvudet. Prästerna som tjänstgjorde i den eviges boning hade alltså alltid sina huvuden täckta. Syftet med deras kläder var i första hand att det skulle bli till en ära och prydnad, står det i andra Mosebok 28:2. Att betjäna den evige offentligt med huvudbonad innebär alltså att man blir till den eviges förhärligande, inte till skam och vanheder, som en ogrundad tolkning av Paulus undervisning i första Korinthierbrevet 11 säger. Prästkläder innebär också att man har rätt att tjänstgöra. Det finns makt i dem. Utan prästkläder var det förbjudet att tjäna den evige som präst. Det var livsfarligt att komma nära den evige med bart huvud i tredje Mosebok 10:6. Smörjelsen för tjänsten låg i kläderna. Det är den här tanken som ligger till grund för Jeshuas ord i Lukas 24:49, där det står: och se, jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Han talar om den andliga prästtjänsten i det himmelska tabernaklet som började efter uppståndelsen. I Apostlagärningarna 2 ser vi hur denna nya prästtjänst enligt Malkisedeks sätt invigdes för Messias lärjungar, som motsvarar översteprästen Arons söner. De blev iklädda de himmelska prästkläderna och kunde tjänstgöra i det himmelska tabernaklet med övernaturliga gåvor och manifestationer. Och det kommer vi in i här längre fram i Paulus undervisning. I kapitel 12, 13 och 14 i första Korinthierbrevet talas det om just den andliga prästtjänsten enligt Melkisedeks tjänst i det himmelska tabernaklet. Eftersom skuggbilden i templet motsvarar en himmelsk verklighet, så inkluderade denna himmelska prästutrustning även någon form av andlig huvudbonad för tjänst. Den levitiska prästtjänsten är en avbild av den himmelska prästtjänsten enligt Malkisedeks sätt. Översteprästen Aaron är en bild, en avbild av den himmelska översteprästen som är Yeshua, vår Messias. När Moshe fick befallning om att göra tabernaklet och alla dess tillbehör, fick han först se det himmelska tabernaklet, och sen beordrades han att göra det jordiska exakt likadant enligt andra Mosebok 25:40. När då Moshe såg den himmelska översteprästen, såg han honom klädd med den översteprästliga bonaden, en huvudbonad. När sedan Yeshua genom uppståndelsen blivit beklädd med odödlighet och fått ett oförstörbart liv, så lyfte han upp genom alla himlar och invigdes i den himmelska prästtjänsten enligt Malkisedeks sätt. Sedan dess står han nu ständigt inför den evige och betjänar honom på samma sätt som översteprästen Aharon gjorde i tabernaklet dag efter dag. När han invigdes i sin tjänst blev han beklädd med den himmelska huvudbonaden för evigt. Och det kan man läsa om i Zakaria kapitel 3, hur den överste prästen Jehoshua, som är namnet, den långa formen av namnet för Yeshua, han stod inför Guds ängel där, och den bild på när Yeshua fick en huvudbonad på sig när han invigdes till tjänst i himlen. Om det nu vore en skam för Yeshuas huvud, som är Gud, att betjäna honom inför himlens mångtusende änglar med något på huvudet, hur skulle då den evige lyssna till profetens röst när han ber att den evige ska sätta en ren bindel på översteprästens huvud? Det ser man i Zakaria 3 där. Tvärtom, Yeshua blev beklädd med en evig översteprästlig huvudbonad som ger ära och härlighet åt Gud. Och genom att du och jag föds på nytt, så har vi fått del av det oförstörbara livet. Och det är själva grunden för den himmelska prästtjänsten enligt Malkisedeks sätt. Därför har vi också fått del av en prästerlig kallelse, som det också står i 1 Petrus brev 2:5. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer, som Gud tack vare Yeshua Messias, eller genom Yeshua Messias, tar emot med glädje. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, som också står i Uppenbarelseboken 1, att han har gjort oss till präster åt sin Gud och fader. Yeshua har gjort oss till präster åt Gud. Aharon bar en huvudbonad under sin tjänst inför den evige. Och alla hans ättlingar bar huvudbonader under sin tjänst inför den evige. Yeshua bär en huvudbonad i sin överste prästerliga tjänst inför den evige. Skulle det då vara en skam för oss män att bära en huvudbonad i vår prästtjänst inför den evige? Nej, tvärtom. Den som sätter på sig något på huvudet inte bara visar respekt och underordnande inför den evige, utan han ger också ära och härlighet till den himmelska överste prästen som har insatt honom som en andlig präst åt den evige i det himmelska tabernaklet. Du är en präst om du är född på nytt och fått del av Guds ande, och då har du fått en andlig huvudbonad att kunna tjänstgöra i det himmelska tabernaklet. Då är det inte långt ifrån att sätta på sig en fysisk huvudbonad i den här världen när du ber inför Herren. Problemet är att man inte har förstått Paulus rätt. Han talar inte om att sätta något på huvudet, utan ha något hängande ner så att man liknar en kvinna. Det står skrivet att när Daniels tre vänner blev kastade i brunnen i den brinnande ugnen, de blev kastade bundna i den brinnande ugnen, så hade de huvudbonader på sig. Det kan förstås på olika sätt. Troligtvis hade de här männen någon form av huvudbonader som utgjorde ett tecken på att de stod i kungens tjänst. Så var det i Babylon. Det är mycket vanligt att de som har en viss tjänst inför myndigheter använder sig av en viss typ av hatt eller symbol. Du kan se på poliser, du kan se på domare, militärer, vakter och tågpersonal. De har något på huvudet för att visa att de står i en tjänst. De står underordnade en viss myndighet. På huvudet bär de ett tecken på den auktoritet de fått sig delegerade. Kungar använder sig också av olika typer av kronor som ett tecken på att de fått makt att regera. Huvudbonader kan alltså vara ett tecken på att man har auktoritet att utföra en viss tjänst. Sen kan huvudbonader också vara ett tecken på att man tillhör en viss grupp. Om vi nu sammanfattar och säger att när man läser Paulus så kan man inte dra ut det ifrån sammanhanget. Man måste ha det i ett helt skriftenligt bibliskt sammanhang. Och vi kan inte säga att det är vanheder för Messias när en man har en huvudbonad på sig. Det är bara om han klär sig med ett täckelse eller en slöja som hänger ner på över hans huvud på liknande sätt som en kvinna. Då är det vanhedrande för Messias när han tar kvinnokläder på sig, som var väldigt vanligt i Korint. Det är det som Paulus varnar för. Vi kan inte utgå från Paulus text och säga att man inte får använda sig av kippa eller en annan typ av huvudbonad som man när man ber. Män och gifta kvinnor rekommenderas alltså att ha huvudbonad under bön. Det är helt i sin ordning att om du känner att du vill, alltså det är inget tvång, om du som man vill be eller i våra möten inte ha någonting på huvudet, det är helt i sin ordning. Vill du göra det så får du det, och då blir det ett sätt för dig att visa en respekt och hedra din herre. Är du kvinna så ska du enligt Paulus ha tecken på ditt huvud. Om du är gift ska du ha ett tecken på ditt huvud att du är gift. Och så ställer vi oss frågan, hur mycket ska man täcka sitt huvud som kvinna då? Och jag skulle vilja säga att där måste vi också ge frihet till var och en. Men jag anser att om man vill följa Paulus undervisning, och han har ju fått makt av Messias Yeshua att undervisa icke-judarna om hur man ska bete sig i församlingen, så ska kvinnor som är gifta ha något på huvudet som ett tecken på att de är gifta. Det kan, jag skulle vilja rekommendera ett inte för smalt band. En del har väldigt smalt band. Men det ska täcka, jag skulle vilja säga att mer än hälften av huvudet. Att det var liksom, det ska vara inte bara en liten tecken, utan det ska täcka huvudet. Minst 50%, låt säga det. Och sen om man vill täcka mer av håret så att det inte syns mycket av håret och så vidare. Det var och en får välja sin stil där när det gäller våra sammanhang. Och nu talar vi alltså till icke-judar. Judarna har mer strikta regler när det gäller detta. Och då är du jude, judinna, så finns det andra regler som gäller för dig då. Som är mer definierade. Men för icke-judar och icke-judinnor så måste vi gå till Paulus och se vad han säger om det här. Eftersom kvinnans huvudbonad är ett tecken på att hon är gift, så behöver ogifta kvinnor inte täcka huvudet. Men den ogifta kvinna som vill täcka sitt huvud under bön, måltider eller möten får gärna göra det. Och till sist så vill jag utföra en varning när det gäller att lägga för stor vikt vid det yttre. I den värld som vi lever läggs mycket mer vikt vid den yttre människan än vid den inre människan. Det man ser för ögonen anses viktigare än det som finns innanför ytan. Det är ett osunt tänkande i det samhälle som vi lever i. Och vi måste lära oss att nå varandras hjärtan och inte relatera för mycket till det yttre. Naturligtvis så uttrycker det yttre någonting som jag har i mitt inre. Så därför måste det stämma överens det som är utåt och det som är inne i mig. Men låt oss inte göra den här frågan till någonting större än vad den är. Skrifterna fokuserar väldigt, väldigt mycket mer på vår inre attityd gentemot den evige och gentemot varandra. Så därför hoppas jag verkligen att vi inte gör det här till ett stridsämne eller ett ämne som ger oss anledning att döma eller förakta varandra. Låt oss ha barmhärtighet med okunniga och låt oss ha fördrag med de motspänstiga. Den som väljer att inte täcka sig, talar om män då, han har skäl för det och vi har inte rätt att döma den personens motiv. Låt oss älska varandra hängivet och visa att vi kan leva tillsammans trots att vi har olika åsikter om saker som inte har grundläggande betydelse. Och det här får absolut inte användas som en stridsfråga. Låt oss hålla oss på ett andligt plan och respektera varandras personliga ställningstaganden. Vi är alla på väg. En del går snabbare framåt och andra behöver mer tid att komma över vissa psykologiska, kulturella och andra hinder som kan finnas. Och låt oss fortsätta att älska varandra hängivet. Det är viktigare än allt annat. Och må den eviges nåd och Yeshuas sinnelag vara rådande i oss, speciellt när det gäller de här sakerna.
Vad tror du om domarna i engelsk domstol som bär peruker? Kommer det från gudsfruktan?
Jag tror att det snarare är frågan om ett tecken på den auktoritet som de har i sin tjänst.
Ja, det kanske det.
För det är ju alla som ser en sån här domare med den här peruken, ser att det är samma sak som att se en poliskonstapel med en polismössa på sig. Han är insatt i en tjänst och därför har han alltså tecken på huvudet för sin tjänst. Jag tror att det är snarare det mer än just gudsfrukten.
Ja, man skulle kunna, man skulle önska att den kanske så lite vackrare eller trevligare.
Det kan ju hända att när de började med den här traditionen i engelska parlamentet eller domarsätet så tyckte de att det var vackert.
Ja, det.
Vår smak har ju förändrats under århundradena.
Ja, det är sant.
Om man tittar på sådana här bilder på Gustav Vasa och andra som kungar från 1500-talet. Hur de klädde sig så tycker man ju att det ser lustigt ut. Deras kläder, alltså rent estetiskt, då tycker vi det, de skulle vara lite snygga. Men för dem så var det ju det finaste då.
Men på medeltiden så hade man inte den här lilla kippan, är inte den relativt ny va?
Ja, den lilla kippan är ju mer en modern förminskning av att täcka mer. Så de ja. Enligt ortodox halakha så ska man täcka minst 50% av huvudet. Och de som vill visa mycket gudsfruktan, det räcker inte med en liten kippa utan det måste täcka mycket mer utav huvudet. Och dessutom finns det andra som har en hatt utanför så att hatten har en skugga så att det täcker ännu mer av huvudet så att man liksom visar Gud. Och tänk på de här bredhattade judarna som man ser. Syftet med den här breda hatten, det är liksom inte att visa upp sig utan jag vill visa respekt för Gud. Nu kan det ju, i köttet, alltså i ett sarara så finns det ju alla möjliga människor överallt. Så det finns ju säkert sådana som vill visa upp sig att de har en bred hatt. Men ursprungstanken är att man vill täcka mer av sitt huvud och i respekt för Gud inte visa honom sitt huvud då. Så att det är en typ av att visa Gud att man har gudsfruktan att ha den här breda hatten på sig när man är ute i offentliga sammanhang.
Vad heter den här breda stora pälshatten som är som ett stort djur?
Ja, det vet jag.
Heter något skräm.
Ja, det är något.
Det kanske är jiddiskt.
Ja, det kan vara ryskt eller jiddiskt ord.
Ja.
Och det är olika traditioner inom olika judiska grupper från olika områden.
Mm.
De olika kläderna då. Det är någon som frågar mig varför har du en läderkippa? Det är inte så många i Israel som har det. Och jag brukar svara det att det är för att jag vill påminnas om offertjänsten i templet. Där man offrade djur som gav läder, som blev skinn. Och det är för att jag vill att det ska upprättas ett nytt tempel. Men jag säger inte till alla, men det säger jag till er, att det är också ett minne av den Messias som var Guds lamm som offrades för mina synders skull. Som jag står under när jag har min läderkippa på mig, då tänker jag på att jag står under Messias auktoritet. Och då vill jag ha ett offrat djur på mitt huvud, läder utav det, som minne utav Guds offer som tar bort min synd. Så därför har jag läderkippa på mig. Men det säger jag inte till alla.
Jag har ett lammskinn som jag ska kunna fixa en ännu bättre kippa.
Ja, lammskinn är ju ännu bättre. Det är ju lammet
då. Vitt, ulligt.
Har du ett vitt lammskinn? Wow. Skulle du kunna ha på sabbat. Men ta bort ullen då. Annars ser det kanske ut som, du ser ut som en engelsk domare. Ska vi stanna här? Tack så mycket för att ni har varit med ikväll. Önskar er Guds stora och rika välsignelse.
Tack. Tack så mycket.
Tack.
Detsamma.
Shalom.
Shalom.
Shalom. Shalom.